Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Jag fick faktiskt en förfrågan för några veckor sedan. Vi hade haft ett hjärta för församlingen här i församlingsvåningen där vi pratade om vår vision. Och i det visionsdokumentet så står det bland annat att livet med Jesus upprättar identitet. Och då fick jag frågan av en församlingsmedlem om vi inte kunde hålla ett bibelstudium kring detta. Men vi ska faktiskt få börja och vända oss till varandra. Och så ska ni få berätta vad just du är tacksam över just nu. Så ni får prata lite grann. Märkte ni lite vad som hände i rummet nu? Jag som satt här kan säga att jag såg att det kom leenden och några skratt. Och det blev liksom en ganska god känsla i rummet, eller hur? När man sätter ord på det som man är tacksam för så händer det någonting gott. Så det är mitt tips, att gör det ofta. När vi möts i kyrkan eller på andra platser. Istället för att tänka på den där axeln som har gjort ont i 4 veckor. Så prata om hur tacksam ni är över att ni faktiskt har en annan axel som inte gör ont. Det är någonting som händer när vi sätter ord på det vi är tacksamma för. Och att må väl, att må bra, det handlar väldigt mycket vad vi väljer att lägga vårt fokus på. Och det är lite det vi kommer att prata om idag, men mer kopplat då till vårt själsliga och andliga mående. Men eftersom vi består av ande, själ och kropp så påverkas ju allting. Om du skulle ställa dig själv frågan, vem är jag? Vad skulle du säga då? Nu ska ni få fundera lite kort. Ni kan fundera för er själva. Eller så kan ni säga till er granne. Men sen ska jag ställa frågan så får den som vill svara. Vem är jag? Är det någon som vill svara lite sådär spontant? Marcus, vem är du?
Jag är ett Guds barn.
Ett Guds barn, säger han. Ni är ju så fromma allihop, så ni vet ju att vi är Guds barn allihopa. Men när vi tänker på ordet identitet, som det här kvällen då handlar om, då tänker vi ofta på vem jag är. För varje människa är någon och varje människa vill vara någon. Man vill vara någon i ett sammanhang. Men vem jag är präglas i allra högsta grad med vad vi gör, vad vi har gjort, hur jag är och mina egna tankar om mig själv. Begreppet identitet kan verka enkelt och självklart. Ibland säger man att det är min identitet. Och menar då att det är liksom saker som gör personen unik. Ja, men det här är min identitet. Att vara fotbollsspelare är min identitet. Men vad består egentligen en människas identitet av? Och jag kommer att prata mer sen, men här i början så ska ni få prata mest bara för att få sätta igång, så att inte ni bara får sitta och lyssna och matas, utan ni ska få tänka själva också. Så nu ska ni få prata med varandra och så ska ni få ställa er frågan, vad består en människas identitet av? Grovt förenklat så kan man säga att din personliga identitet består, precis som du säger, av en rad olika kännetecken. Din kropp kan vara en del av din identitet, var du bor, åsikter,
känslor,
hur du pratar och liknande. Men den personliga identiteten, den omformas hela tiden. Du är idag en annan människa än för bara några månader sedan. Eftersom mycket av det som vi har upplevt sedan dess har påverkat oss som personer. Så att den personliga identiteten, den omformas hela tiden. Precis som Gun-Britt sa också, vi kopplar starkt samman det vi gör, vårt yrke, vårt tidigare yrke med identiteten. Vi säger oftast till exempel, jag är sjuksköterska, inte jag arbetar som sjuksköterska. Det är en ganska stor skillnad. Vi kopplar samman med vad vi har gjort, till exempel misstag, snedsteg och olika val som inte har varit så bra med identiteten. Vi säger ju inte när vi pratar, hon har gjort kriminella handlingar, utan vi säger hon är kriminell. Vi sätter som en stämpel på, vi kopplar samman hur jag är, om jag är positiv, om jag är glad, deprimerad, nedstämd, stingslig, blyg, modig, om jag är vid god hälsa eller om jag lider av ohälsa, det kopplar vi samman med identiteten. Våra olika sinnestillstånd och hälsotillstånd förknippas ofta med vem vi är. Vi säger ju inte, hon har blivit diagnostiserad med en psykiatrisk sjukdom. Utan vi säger, hon är psykiskt sjuk. Vi definierar genom yrken, genom sånt vi har varit med om eller det vi är. Vi kopplar också starkt samman våra egna tankar om oss själva med vår identitet. Vad vi säger om oss själva väger oftast också mycket tyngre än vad andra säger till oss eller om oss. För det är någonting som vi matar oss själva med hela tiden. Som vi sa i början så handlar det att må väl, att må bra. Det handlar mycket om vad vi väljer att lägga vårt fokus på. Vårt själsliga och andliga mående påverkas oerhört mycket med vad vi säger till oss själva eller tycker om oss själva. Vad vi kopplar vår identitet mot. Och eftersom vi består av ande, själ och kropp så innebär det att dessa hela tiden är sammankopplade. Och det är inte bara Bibeln som pratar om människan som en enhet av ande, själ och kropp. Även ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Det är mycket vetenskap när man ska läsa till sjuksköterska nu för tiden. Men även ur ett vårdvetenskapligt perspektiv så kan människan förstås som just detta. En enhet av ande, själ och kropp. Det finns inte så mycket fastställt hur eller på vilket sätt det ser ut eller sådär, men det är fastställt ändå att människan är en enhet av ande, själ och kropp. Och det är ganska intressant. Man har fastställt det, men man har samtidigt inte den här evidensen, de tydliga bevisen så att säga. Men om vi har ryggproblem till exempel och hela tiden säger till oss själva att vi är odugliga eller att vi känner oss nedstämda eller kanske till och med bittra över att vi inte klarar av saker som vi gjorde tidigare. Så formar ju vi oss medvetet eller omedvetet en identitet av att vi är just odugliga. Om det är det vi matar oss med, om det är det vi väljer att fokusera på. Eller om vi lider av ångest eller depression, känner oss besvikna över vården, besvikna över människor runt omkring oss. att de kanske inte bryr sig lika mycket som vi hade velat att de skulle göra. Då formar vi oss också in i en identitet där det är synd om oss. Vi ska läsa från Johannes evangeliet, kapitel 5 och vers 1-6. Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betseda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk länge. Och han frågade honom, vill du bli frisk? Finns det något i den här texten som ni direkt reagerar på? Ni har ju säkert läst den många gånger. Men är det något som väcker reaktion? Ja.
Men han ställer frågan, vill du bli frisk? Jag tycker det borde vara en klarhet.
Ja, han säger att när han ställer frågan, vill du bli frisk? Det borde ju vara en självklarhet att vilja bli det. Ja.
Det måste säga att han ville förlora sitt identitet.
Man säger det inte säkert att han ville förlora sin identitet i att vara sjuk. Ja, vad kloka ni är. Jag kikade lite grann. Det här är en text som jag har fått komma tillbaka till ganska många gånger. Och mycket framförallt, alltså jag har jobbat ganska många år i psykiatrin. Och där möter man ju en del som man tänker, men du har alla förutsättningar. Varför? Men, så jag har kikat rätt mycket på den här texten, just det Jesus frågar. Men jag kikade också lite grann på den här platsen. Vad det här är för plats egentligen. Betseda, det betyder huset där nåden strömmar. Och för mig blev det en liten wow-upplevelse. Det är ett vackert ord, det är en vacker beskrivning. Och jag tänker att man skulle också kunna säga att den här dammen, det är ju en beskrivning av Jesus själv. Och den fria nåden som strömmar genom honom. Han är ju det levande vattnet med liv och läkedom i rörelse. Och det är därför alla de samlas där. Vid den här dammen, men också kring Jesus. Och Jesus frågar, vill du bli frisk? Och Jesus fråga, den kan tyckas konstig. Men egentligen är den inte så konstig. För precis som vi sa så identifierar oss vi lätt med våra begränsningar och med våra krämpor. Att kunna vara en diagnos eller vår situation, det kan vara en god psykologisk överlevnadsstrategi, absolut. Men värre är det om vi utvecklar en osund sjukdomsvinst. Man kanske har kopplat identiteten så pass att vi medvetet förkastar den hjälp som kommer till oss. För att ett mer eller mindre miserabelt tillstånd försäkrar oss om andras uppmärksamhet. Den omsorg vi får genom andras dåliga samvete, den lindrar aldrig på djupet. Och det finns en risk i att vi fastnar i en identitet som bara ökar tomheten. Det är, man skulle kunna säga att det finns identiteter som är rätt eller fel, eller sanna eller osanna. Men jag skulle mer vilja uttrycka det som att det finns en identitet som gör oss hel. Och sen finns det identiteter som ökar tomhet. Istället för att något är sant eller falskt. För om någon säger, ja men jag identifierar mig verkligen som det här. Och så säger vi att nej, men det är inte sant. Det kan vi ju inte göra, för det är ju personens subjektiva upplevelse. Men däremot så kan vi se om det är någonting som ökar tomheten eller om det är någonting som gör oss mer hel. När vi kopplar vår identitet till det vi gör, det vi har gjort, hur jag är och vad jag tänker om mig själv, så kan det innebära att vi begränsar människor eller begränsar oss själva. Vi liksom låser fast oss vid något som kanske har hänt eller hur vi har varit förut, vad vi har gjort tidigare i livet och så vidare. Vi behöver alltså göra aktiva val. Att koppla oss mot en identitet som gör oss hela. Det är ingenting som sker automatiskt, utan det är aktiva val som vi gör hela tiden. På barn- och ungdomspsykiatrin, alltså BUPs hemsida, så står det bland annat så här. Din identitet skapar du genom att förhålla dig till din omvärld på olika sätt. Med omvärld menas människor du möter, intryck du får och erfarenheter du gör. Du kan se tonåren som en period i livet när du har möjlighet att prova dig fram när det gäller tankar och beteenden. På så sätt kan du komma fram till vem du är och hur du vill uppfattas av andra. Det vill säga få en tydligare självbild och bygga en identitet. För vissa kan allt det här göra att de ibland känner sig osäkra och förvirrade över sin egen identitet. Det skulle kunna kallas för identitetskris. De beskriver ju här att vi faktiskt har val att göra. Egentligen har vi hur många val som helst att göra. Men är människans valmöjligheter kring sökandet efter sin identitet något positivt egentligen? Att ha många val, det kan ju klinga ganska positivt. Att det är en fördel att ha många val. Men i forskning från Göteborgs universitet, jag kommer vara, nu märker det kommer vara både Bibel och så kommer det vara lite vad forskningen säger. Och i forskning från Göteborgs universitet beskrivs att det idag finns, det finns en helt stor mängd val för ungdomar att göra. Vi lever bland annat i ett ökat välstånd, i ett ökat självbestämmande, demokratisering och minskade klassbarriärer. Men forskarna menar dock att många, trots alla de förutsättningar vi har och som finns, inte är rustade för denna typ av val och den stora mängd information som finns tillgänglig för vägledning är också väldigt motsägelsefull. Säger forskningen. Vi har alltså för många val. För många valmöjligheter kring hur vi formar vår identitet. Så vi klarar helt enkelt inte av det. Och det leder till mycket, mycket förvirring. Mycket nedstämdhet. Mycket tvivel, mycket psykisk ohälsa. Jag tror att mycket av vår psykiska ohälsa idag grundar sig kring att vi har för många val i livet. Bibeln säger att vår identitet är helig. Därför att alla är skapade till Guds avbild. Vi har alla unika gåvor och vi har alla en mening i den här världen. Människans identitet bör alltså hållas helig och behandlas därefter. Precis som vi sa tidigare så kanske vi tänker på identitet som ett personlighetsdrag. Men identiteten är inte begränsad till mänsklig identitet. För precis som vi sa i början, vi är Guds barn. Vi har en identitet som är helig. I Jeremia 1:5 så läser vi: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig och innan du kom fram i moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Jag tänker att vi lätt kan, eller jag ska tala utifrån mig själv. Jag har lätt att tänka att Gud är helig. Men jag har svårt att tänka att jag är helig. Eller att vi människor är heliga. Det är svårare att tänka. Att Gud är helig, det känns självklart. När jag tror på honom som min Herre och frälsare. Men att vi är heliga, den är lite svårare att greppa. Men här talar Gud rakt in i Jeremias liv. Vår kärleksfulla far, han skapade oss med så stor omsorg och med ett syfte. Gud känner oss alla vid namn och har ett uppdrag för var och en av oss. Det är också stort att försöka ta in. Vår uppgift är att lyssna till hans milda röst och sträva efter att leva så att hans avsikt med oss blir uppfylld. Profeten Jeremia beskriver hur oerhört speciell Guds omsorg om oss är. Han förklarar att han fick identiteten helig och blev utvald redan innan han lämnade moderlivet. Och han handlade enligt en kallelse han hade fått från Gud. Även om han liksom alla oss allihopa hade ett fritt val, så valde han att handla efter det. Han valde efter att gå med en identitet som var helig. Jeremia lyssnade till Guds röst i sitt liv. Han var lydig mot kallelsen även när det var svårt. Och Jeremias heliga identitet och hans vilja att bejaka, förkroppsliga den identiteten gjorde honom till en profet. Och som kom att sprida Herrens ord över hela världen. Det finns andra som har liknande livshistorier, som Johannes Döparen och Petrus har lite liknande. Men vi är ju inte alla kallade att bli profeter eller predikanter. Men alla har vi en kallelse. Det är ofrånkomligt. Gud ger oss en helig identitet. Och har ett syfte med allas våra liv. I den här tiden när vi omges av så många val och så många röster, så behöver vi ta tid för att bli stilla och reflektera över hur vi ska kunna urskilja Guds röst och förverkliga hans plan. Så att vi får bli kanaler för hans goda vilja för oss själva och för andra människor som vi möter. Hur tänker du kring att identitet är något heligt? Prata lite grann med varandra. Nu vill jag inte ha något svar från er, utan det här var mer för att ni ska få, inte bara lyssna utan sätta igång i er också tankar kring det här. Som ett sidospår så kom jag över lite så här information. Jag kan tillägga att för en del så kan identiteten nästintill vara helt och hållet nedärvd. Att man inte själv har gjort så mycket val egentligen, utan att så här, det är så. Jag är så här. Det är enligt Pew Research Center, som är ett forskningscenter, ett amerikanskt forskningscenter, opolitiskt kan jag lägga till. Enligt dem så är det cirka 99% av alla muslimer som ärver sin tro. De kristna siffrorna är inte lika stora. Det är många som ärver sin kristna tro, kanske frångår den för att man börjar ifrågasätta saker själva. Men det som de däremot också skriver, det är att kristendomen är den religion som har störst inflöde av konvertiter. Alltså att det är den religion som flest personer, de lämnar en annan religion och går till kristendomen. Och för mig blir det ganska tydligt då, att den kristna tron, den erbjuder någonting mer. Den erbjuder någonting som människor söker och strävar efter. Det var egentligen bara ett sidospår som jag tyckte var intressant att vilja ha med. Som jag sa så finns det finns mycket kopplingar i mina ögon mellan psykiatrins utmanande områden och mellan det som vi har fått tag i Jesus. Så jag har gått tillbaka lite grann till min kurslitteratur. När jag läste på, eller jag började ju, jag ska vara ärlig och säga att jag har inte slutfört den, jag var tvungen att pausa den, men jag började ju läsa till specialistsjuksköterska inom psykiatrin. Och där hade vi bland annat en kurslitteratur som heter Vårdande vid psykisk ohälsa på avancerad nivå. Och där skriver då författarna till den, eller till det avsnittet, Koslander och Barbosa da Silva heter de. De skriver så här, för det tyckte jag var väldigt intressant, att en i övrigt omtumlande livssituation som sjukdom eller lidande kan det andliga perspektivet, och med det andliga perspektivet tänker jag att det är det vi kallar livet med Jesus, det kan skapa trygghet och struktur i livet. Och forskning har visat att patienter inom psykiatrin, alltså människor i livskriser och i stora lidanden, vilket det är, de associerar de andliga behoven med stabilitet, frid, mening och växt. Patienter kopplar alltså, när man pratar om andliga behov, när vi pratar ande, själ och kropp och hur vi uppfyller de andliga behoven, så har forskningen visat att i de här intervjustudierna som de har gjort då, så kopplar inte patienterna det till att de andliga behoven är att ha en religion. Utan de kopplar de andliga behoven att i första hand ha ett meningsfullt liv. Att ha ett hopp. Och det är något som jag tror att vi verkligen måste ha med oss. Att vi faktiskt har något att ge in i människors liv. Vi kan ju ofta tänka så här att inte kan vi göra så mycket för den här personen eller någonting. Men vi har faktiskt någonting att ge in i människors liv. Hopp och mening. Och eftersom psykisk ohälsa har så starka kopplingar till identiteten i en individ, så är det oerhört viktigt att vi vågar stötta och vägleda människor mot sanningen om vem de är och vems de är. Om vem de är och vems de är. Mitt i all den här förvirringen, i sökandet, i alla val, i den psykiska ohälsan, så behöver människor få vägledning till vem de är och vems de är. Och det tror jag är ett av våra allra största uppdrag. Jesus, han kom för att ta bort all vår skuld och skam, och han kom för att upprätta vår identitet. Ta kliv bort från någonting som bara ökar tomheten till att faktiskt få gå mot att bli hela. Gud säger till oss: bli därför Guds efterföljare. Gud säger till oss, sa jag det. I Efesierbrevet 5:1 så står det: bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Det berättas i Bibeln att vi människor är skapade till Guds avbild. I första Mosebok läser vi det. Vår identitet enligt Bibeln ligger i vad vi är. Inte vad vi gör eller vad vi har gjort, utan vad vi är. Alltså Guds avbilder. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. läser vi i Romarbrevet 8:17. Vi har alltså arvsrätt till det eviga livet i härligheten med den treenige guden. När man smakar på de orden så känns det ganska stort och nästan lite svårt att greppa. Det innebär att vi slipper möta döden när vi dör här på jorden. Löftet om härligheten, det gäller oss alla. Tänk att vi får ha vår identitet i det. Som Guds älskade barn, Guds arvingar med arvsrätt till det eviga livet. Den himmelska härligheten som Gud har lovat oss handlar främst om något som kommer att hända i framtiden. Vi lever ju här och nu, så det eviga livet, det kommer ju sen. Och våra liv kan se väldigt olika ut fram till dess. Men även på vägen dit är vi Guds älskade barn. Vi har en fader som tar hand om oss och han vill vägleda oss. Och längs med hela vägen får vi leva i Kristus och vara de människor som Gud har skapat oss till. I närhet med Jesus blir vi mer oss själva. Mer av den personlighet som Gud skapat oss till att vara. Och det är när vi kopplar oss mot den identiteten som vi blir mer hela. Men i Kristus är du en ny skapelse. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Läser vi i andra Korintherbrevet 5:17. Allt det gamla, det självupptagna, det förvirrade, det tomma, famlandet mellan alla val i sökandet är inte längre vår identitet, utan vi är fri från synden, heliga och rättfärdiga. Ett Guds barn med del i ett evigt arv. Det är sanningen om vem vi är i Kristus. Oavsett hur vi känner oss just idag. Även om vi känner att den här dagen har kanske varit, jag höll på att säga skit, men jag ska inte säga det, utan jag säger under all kritik. Och vi känner oss mindre än minst, inte värd någonting, eller att vi har misslyckats, eller att vi har, oavsett vad vi kommer att tänka, säga eller göra imorgon, så är vi Guds älskade barn. När Jesus är den som vi sätter vårt hopp till. Hur länge har jag hållit på? Jag har hållit på jättelänge. Vad härligt. Vi ska faktiskt börja avsluta. Och vi ska avsluta med att läsa, enligt mig, en av de finaste texterna som står nedskrivna i Bibeln. Och det är en text som jag själv försöker gå tillbaka till varje gång jag tvivlar. Varje gång jag har sådana där dagar som jag beskrev. När man tappar fokus eller när jag hamnar i negativa tankebanor om mig själv eller det jag gör. Eller om jag gör det Gud vill. Eller alltså, ni vet, när man fastnar i de här negativa. Då försöker jag verkligen vila i den här texten. Och påminna mig själv om min identitet i Kristus. Att det inte handlar om mina prestationer. Eller mina försök. Eller mina misslyckanden. Utan det handlar om min identitet i Kristus. Så psalm 139 läser vi tillsammans. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Räknar jag dem är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig.